Du lyssnar till Hoppgrodan av Edgar Allan Poe i översättning av Anna Pyk, uppläst av mig Måns Westling. Hoppgrodan. Jag har aldrig känt någon så road av skämt som kungen. Skämt tycktes vara hans enda intresse i livet. Att berätta en god historia av det skämtsamma slaget och berätta den väl var den säkraste vägen till hans gunst. Det var också orsaken till att alla hans 7 ministrar var kända som framstående skämtare. De liknade sin kung även i det avseendet att de var stora, fetlagda karlar, samtidigt som de var oefterhärmliga skämtare. Antingen förhåller det sig så att folk blir feta av att skämta, eller också gör själva fettman en person benägen för skämt. Vilket som är orsak eller verkan i det här fallet har jag aldrig säkert kunnat fastställa. Men ett är säkert. En mager skämtare är en sällsynthet på denna jorden. Humorns finesser, eller andemening som han sa, bekymrade sig kungen inte mycket om. Han hyste större beundran för skämtets bredd och kunde för den skull även godta att skämtet hade en viss längd. Han skulle säkert ha föredragit Rabelais Gargantua framför Voltaires Zadig. Och på det hela taget var handfasta skämt mer i hans smak än ordlekar. Vid tiden för min berättelse var yrkesgycklare ännu på modet bland kungahoven. Flera av de stora makterna på kontinenten höll sig fortfarande med narrar som bar sin brokiga kåpa och sin bjällermössa och som alltid förväntades ha spydiga kvickheter på tungan, för vilka de belönades med smulor från den kungliga taffeln. Vår kung höll självfallet en narr. Faktum var att han ställde verkligt stora krav på narraktighet. Om inte annat så för att få en motvikt till sina 7 vise män, till deras stora klokskap, för att nu inte tala om hans egen. Hans narr, eller yrkesgycklare, var emellertid inte bara narr. Hans värde tredubblades i kungens ögon genom att han dessutom var både dvärg och krympling.